Välkommen till det 20:e avsnittet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunilla Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. I det här programmet så talar vi om krigsmakten och skattesystemet från 1700-talet och till nutid, eller till 1900-talet. God morgon Göran och välkommen till en ny inspelningsstund.
Tack för det. Nu börjar vi en ny vecka med ett nytt program då. Och vi pratade förut om båtsmännen och båtsmanstorperna. De låg ju i de kustnära områdena så att säga. Sen fanns det ju soldattorp längre in i landet. Så att de kom ju inte undan militärtjänsten de heller inlandet. Soldattorpen var ju uppbyggda efter samma principer som båtsmänstorpen var. Så att det var ju ingen skillnad. De hade markbit de med och kåkarna såg likadana ut och så vidare till de här soldattorperna. Soldat och båtsmännen de kom ju redan på 1650-talet. Men sen när man kommer in på början på 1800-talet, 1812 infördes beväringen som man anser är starten till den allmänna värnplikten. Och allmänna värnplikten den kom ju till på 1900-talet i början. Och inskrivningen till de här beväringarna, det skedde genom en mönstring vid Sotolfs härad vid Västerhaninge kyrka och Västerhaninge tingshus. Det här tingshuset och kyrkan de ligger ju precis bredvid varann ju, så att det var ju ingen större skillnad på. Men ibland så talar de om i kyrkan, för det var ju genom kyrkan man blev kallad för att göra den här mönstringen. Då måste man komma ihåg att den allmänna skolplikten hade ju inte införts nu i Sverige. Den kom ju på 1840-talet. Och när det gäller då läskunnigheten var ju inte så stor. När tidningar hade vi inte att prata om. TV och radio och sånt fanns inte. Och telefon fanns inte. Så att det var ju genom kyrkan man blev kallad till den här beväringen. De som då kallades, det var de som det skrivs första årsklassen. Och det var de som fyllde 21 år det året. Sen gjorde man en reptid året efter.
Hur lång tid var den första utbildningen?
Den första utbildningen den var på 16 dagar. Men då räknades transporten så att säga in i de här dagarna. Alltså. Så att egentligen var det ju 14 dagar man var inne. Och det var ju så att Tyresöborna skulle samlas klockan 5 på Vissansborg, de som var inkallade alltså. Där var samlingspunkten då från Kumla och från Åva och från Tyresöhållet och från Brevik och allt var nu kom ifrån. De övriga från Sotoms härad, alltså som från Österhaninge, Sorunda, Västerhaning och så vidare, de skulle samlas klockan 4 vid Länna. Och sen skulle de från Länna marschera till Sandsborg. Och då hade de alltså en timma på sig. Från Länna till Sandsborg skulle de då gå på en timma. Och där skulle då Tyresöborna ansluta sig till den här. För att sedan gå till Ladugårdsgärde som var exercisplatsen på den här tiden.
Direkt i ett enda svep.
Det var direkt i ett enda svep. Och det var i civila kläder och så vidare.
Och skoskav.
Och skoskav. En del kanske inte ens hade skor, men vet.
Nej, hade man träskor?
Ja, man hade ju skor. Många skor var ju utan läder på översidan och trä på undersidan.
Det var ju vanligt. Som ni hade på museet.
Ja, det hade vi där. Och sen kan man ju komma ihåg att det kanske inte var stickade strumpor heller, utan det kanske var halm eller andra sjögräs och sånt som var utgjorde strumpan.
Fick de någon mat under den där tiden, tror du?
Nej, inte när de marscherade, inte. För det, utan det fick de ju inte.
Oj.
Men, och vatten vet jag inte heller, för att det var ju tidigt på morgonen, så det var ju inte så, solen gassade ju inte på
kanske
det sättet.
Kanske fanns dagg.
Ja, just det. Ja.
Men det här blev ju flera mil i ett streck de skulle gå.
Ja.
Och sen satte de igång och utbildade sig direkt.
Ja, sen blev det väl att man skulle skriva upp ordentligt och man skulle få kanske låna något gevär. Man skulle ju träna, eller det var, gick ju ut på i alla fall att man skulle lära sig skjuta, man skulle lära sig att jobba i grupp och man skulle kunna marschera på ett anständigt sätt. Och
det här var på Lagosgärde?
Det var på Lagosgärde,
ja. Hur bodde de då? Bodde man i tält?
Ja, det utgår jag ifrån att det måste ha varit tält. De här gamla militärtälterna utan golv och sånt med en kamin i mitten. Det är väl tänkbart att de kom på början på 1900-talet.
Mm. Hur var det med hästarna då?
Ja, även hästar. Alltså, det var inte bara män som inkallades utan det gjorde man också. Hästarna blev inkallade. Och man ser en kungörelse från 1821 redan så talas det om att hästar som inmönstras ska vara friska, starka utan fel. Det får inte vara under 1,60 mankhöjden och det ska vara oskadda. Det får inte vara under 6 år men det får heller inte vara över 10 år. Och de här hästarna då innan de blev godkända så skulle de besiktigas av en officer och en veterinär. Och den här besiktningen för Tyresöborna då, de skulle ner till Södertälje med sina hästar och besiktiga dem. Oj.
Du, varför skulle de vara oskodda? Vet man det?
Nej, det vet inte jag, men de visste säkert det.
De kanske skodde alla hästar på samma sätt.
Alltså, ja,
så de visste det tror jag.
Men i vilket fall, man såg ju hovarna bättre.
Ja,
man såg standarden på hovarna. Mm. Sen fanns det ju vissa hästar som inte kunde gå barskoda. Missna var det så på mitten av 1900-talet. Ja, då vet jag ju att vissa hästar var mycket ömtåligare i hovarna än andra hästar.
Och hovarna slits väl om man går utan?
Ja, andra hästar så hade det ingen betydelse alls på. Man ser ju på travtävlingar idag att vissa hästar kör de ju i travtävlingar i oskodda, andra med skor och så vidare. Så att,
när började man sko hästar? Vet du det?
Nej.
Tänk på de här krigen på 1500-talet.
Vi har ju ute på museet hästskor från, vad ska vi säga, att det måste ju vara från 1700-talet.
Ja.
Hästarna på 1700-talet, de var ju mycket mindre än hästarna idag. Det var ju en jävla stor skillnad på häststorleken. Utan det har genom avel och sånt så har de blivit större med åren.
Mm.
Eller med tiden. Mm. Så att hästskorna vi har, de är ju väldigt små. Och då visar också att det är gamla hästskor. De har vi hittat på Udby, de hästskorna vi har där ute i markerna. Sen kan man ju säga att om man går ända fram till 1916 så det här är ju då första världskriget vi pratar om då. Så kallades ju en hästa givetvis då också. Och i kommunen så står det att det fanns 88 hästar varav 44 blev inkallade. Alltså hälften av hästarna.
I Tyresö.
I Tyresö, ja. Och det här med inkallade det är ju ett kanske för snällt ord att säga. För de blev beslagtagna. Man tog hästarna och sen betalade man en viss summa pengar för de hästarna. Det rörde sig då om mellan 600 och 700 kronor styck för hästen. Och det här var Tyresöborna förbaskade på. För att i vår grannkommun Nacka så fanns det då samma tidpunkt då 129 hästar. Medan bara 29 blev beslagtagna. Och varför det var så stor skillnad det framgår inte utav handlingarna. Men det kan ju vara att hästarna var äldre eller de var yngre. De var sämre skick och så vidare så de blev inte godkända. Eller var det väl så att de blev mutade?
Ja, det verkar förefaller lite orättvist i alla fall.
Ja, det verkar väldigt märkligt egentligen. Men så är det i alla fall. Jag sa då att man fick 600-700 kronor styck för dem. Så som det står i handlingarna så efter 2 års helt visst och så mödesam tillvaro så såldes hästarna på en offentlig auktion på Stallmästargården för 1200-1400 kronor stycket. Så att efter 2 år när de hade varit inne i lumpen och slitit hårt då, då fick de, tog de, såldes de för dubbelt så mycket som de hade.
De var kanske utbildade, väldresserade.
Just det, och halvdöda.
Du, då förstår man varför det heter Stallmästargården.
Ja.
Fick den förklaringen?
Ja, det kan man nog säga.
Vilka var det som tog ut hästarna? Ja, som det bestämde var, vilka hästar det skulle vara?
Ja, det har ju alltid funnits en hästuttagningsnämnd i varje socken. Ja, inte alltid funnits, men det har funnits så då här på 1900-talet åtminstone, och förmodligen på 1800-talet också, så fanns det en hästuttagningsnämnd. Och den här hästuttagningsnämnden, det fanns ju i Tyresö ända in på 1950-talet innan man upphörde med den. Och det var ju några förtroendemän som valdes in i den här. Precis som man valdes in i andra nämnder så valde man. Och det var ju de som begrep sig på hästar som skulle sitta en sån där. Och jag vet, min far satt i hästuttagningsnämnden.
Hur var det under andra världskriget då? Hade man inte lika många hästar att skicka kanske?
Ja, jodå, de kom, alltså hästarna inkallades även då, eller beslagtog som vi nu använder lite mer rättare namn, så kom de bara ut, åtminstone hemma, så kom det militären och sa att den hästen, vi hade fyra hästar på Uddbygård, och då sa de, den hästen ska vi ha, och sen betalade de bara precis vad de ansåg själva, det var inga förhandlingar emellan min far och dem, utan det var bara att så mycket får ni. Och hästen, till att börja med, den tog ut och den skulle användas som ridhäst. Så småningom så blev det också en körhäst utav den. Men det gällde ju för militären då att vara lite smäckare och finare hästar, så behövde de flera ridhästar, och då tog de även sådana.
När började man använda bilar i... Ja,
det var ju också, nu fanns det ju lastbilar och personbilar på 30-talet i Sverige ju. Och de blev också inkallade då. Det var ju så att det var svårt för Sverige att få tag på gummi till däcken och sånt. Så att man beslagtog på vissa bilar. Jag vet min folkskollärare Arturo Bjerregårds bil. Den stod uppställad inne i garaget han hade på vid bygdegården där, eller skolan som det var då, utan hjul under hela andra världskriget.
Ja, det minns jag. Min farfars Buick var uppställd i ett garage utan hjul också.
Så att det var ju, så att det här beslagtog man ju. Sen var det ju så också att man fick ju inte någon bensin och sånt till bilarna. Det här kom ju då gengasen, för att vissa bilar var ju tvungna att gå i civilt tjänst i alla fall ju, och bussar och sånt. Och då utvecklas ju den här gengasen under den här tiden också.
Mm, just det. Hör du, hur fick de mat, alla dessa soldater?
Ja, de hade ju koktross och så köpte man ju det hela.
Eller fick torpar och bönder förse dem med mat också?
Nej, det behövdes nog inte, utan man köpte upp. Jag kan väl säga att vid Dalarö skans, platsen för andra världskriget man räknade med, och det var så första världskriget redan på 1800-talet, så var det ju att man skulle komma, fienden skulle komma till Dalarö och därifrån ta sig mot Stockholm, från söderifrån. Sen var det ju så uppe i Täby och sånt där också, byggdes ju upp de här korvlinjen med massa fort och det.
Korvlinjen?
Korvlinjen kanske, ja. Jag ska säga här om Dalarö skans, det här med mat alltså. Då kan man se då redan till Dalarö skans. 1656 byggdes Dalarö skans. Men på 1700-talet så kan man läsa i krigskollegium här ett anbudsförfarande för att köpa ett antal produkter till Dalarö skans. Och då står det då att till den här kapellförsamlingen i Dalarö, och Dalarö tillhörde ju Tyresö, ska vi komma ihåg. Det var en annexförsamling till Tyresö. I Tyresö fanns kyrkoherden och i Dalarö fanns det kommunister. Så att det var ju en annex bara till Tyresö. Och i Dalarö då, då begärde de då att få köpa 10 famnar björk ved 9 7/12 famnar al ved 7 7/12 famnar tall ved 7 3/4 lispund talljus, 10 skålpund vaxljus, 8 1/4 kan rovolja. Och det här gällde också maten. Man köpte in stora mängder då till Dalaröskans. Och det är ju så det fungerade även till Ladugårdsgärde, att man gick ut med anbud och köpte in.
Det var många olika mått som man nämnde. Det är också läge för ett program om mått. Och sen, det var väl så att bönderna också behövde lämna mjölk. Här har Göran ett tillståndsbevis för försäljning av oskummad mjölk från producent. Och det är utfärdat på papper från Statens livsmedelskommission. Cirkulär 503. Härmed meddelas tillstånd för H. Magnusson, Uddbygård, Tyresö, att under tiden 21.11.41 till 14.08.44 utan hinder av bestämmelserna i LKs cirkulär nummer 503, det är ett sånt här cirkulär det, standardisering av mjölk till en fetthalt av 3% till nedan förtecknade konsumenter, sammanlagt 4 hushåll, försälja oskummad mjölk. Och det är till Harry Johannesson, F.
Fredrik Jonsson.
Fredrik Jonsson, Rosenlund och J. Dahlström, Gimmersta. Och det är undertecknat 15.12.1941 av John S. Lindqvist. Kristidsnämndens stämpel och underskrift står. Och så finns det en stämpel, Kristidsnämnden. Och blankettnummer och allt.
John Isidor Lindqvist, ja.
John Isidor Lindqvist.
För att
Lindqvist.
Det var ju den stora kommunalpampen på den här tiden. Och innan var det ju Isidors far som hade varit den stora kommunalpampen. Att de var kommunalpampar, det berodde ju på att de var fristående från Tyresögodset. För de här var maskinisterna på kraftverket vid Uddbyfallet.
Jaha.
Så att de behövde inte krusa för markisen.
Annars var det väldigt krusande för honom. Det kanske var nödvändigt. För
ja, det var
så...
ju så att alla var ju beroende av en.
Annars blev man utmobbad.
Ja, visst. Det var ju så det fungerade. Att man kunde ju inte gå som markisen eller någonting. Och man var torpare eller arrendator, så fick man ju rätta sig efter det.
Den där korvlinjen, gick den från Dalarö?
Korvlinjen, den kom till egentligen så att det var en försvarsanläggning som skulle försvara Stockholm från fienden som kom söderifrån. När man kom till det här vattensystemet då, Albesjön, Tyresöflaten, Gammelström, Långsjön, Dreviken, så var ju där den här över Gammelström och Långsjön som fienden måste ta sig för att komma mot Stockholm. De måste ju fram den vägen. Och därför byggde man upp då den här försvarsanläggningen. Det märkliga med den, det är att det är insamlade pengar till den. Det är alltså inte staten som betalade den här anläggningen, utan man samlade in pengar och byggde den här anläggningen.
Var det någon slags skyddsvärn eller vad var det man byggde?
Och det här Måndalsfortet som ligger ovanför Långsjön där, så var det är ju ett värn som har både tak och väggar och så vidare. Där skulle väl förmodligen då staben, stridsledningen, befinna sig. Sen finns det ju ett långt, 200 meter långt värn över vid Gammelström utan tak, och där skulle ju då vanliga militärer också, ja det är klart, i Måndagsfortet finns det ju också militärer med skottkluggar och sånt i den. Sen finns det ju då ute på några av de här uddarna som går ut i vattnet där, så finns det ju värn liggande. Och sen vid Lyckogången borta vid Gudö, så finns det ju också ett värn liggande uppe. Den har man tyvärr idag fyllt med sopor, har jag sett.
Men finns de här värnen kvar idag?
Alla de här värnen är kvar.
Det blir en utflykt någon gång, hör du, kanske, med hembygdsföreningen.
Hembygdsföreningen har haft, och då har vi haft med en officer med som har pratat. Nu var han lite dålig för bena just nu, hörde jag hans fru sa. Jaha. Men han har berättat om de här. Vi hade väl, var förra året tror jag, eller förra som vi hade en utflykt dit upp med honom. Ska man berätta om det så bör man ju ha yrkesmän som vet hur det är. Även om jag vid något tillfälle också berätta om. Mm. Men de här värnena, och sen finns det alltså då på flera ställen, så här, i Täby finns det flera utav de här då. Mm. Från norra sidan för Sara. Dalarö, det har ju varit därifrån fienden ska komma alltid egentligen. För att 1719 då konstaterar ju fienden, ryssarna, att det var inte så lätt att komma in i Erstaviken och Kallfjärden, och de trodde ju då redan att man hade bränt slottet då, men de konstaterar ju också att det är smala sunder, det är lätt att bevaka och försvara de här. Så att det var Dalarö man skulle sätta in de stora trupperna på som skulle mot Stockholm. Vid Tyresö handelsträdgård så finns det en anläggning som ligger precis ovanför handelsträdgården, ovanför häst- och hundkyrkogården där på berget.
Det var det vi tittade på här om kvällen.
Vi har gjort det, ja. Och den är noterad i fornminnesregistret som gammalt skyttevärn från 1800-talet. Sen under andra världskriget då utökas de här värnena med stridsvagnshinder, så att vi älta över Tyresövägen, Vändelsövägen där. Där fanns det ju en stor...
Som en jättegrind i järn, minns
ja,
jag.
Ja, bommar i järn, ja. Som stod där. Och likaså över Ältavägen,
ja, bort,
hit om Hällasgården, ja. Fanns det också sådana där stora bommar som de, utav stål.
Ja, och de var ju rätt höga. De var väl 2 meter höga,
ja,
minst.
Ja, det var kraftiga don. Så, så att och det var ju för att stoppa stridsvagnshinder som det kallades för. Men man, då som jag var inne på här, alltså, redan 1656 när Dalarö skans byggdes, så var det ju då, visar ju bara att Dalarö var en strategisk punkt.
Där ligger ju något sjunket krigsskepp också.
Ja då.
Är det Kronan?
Nej, Kronan var väl
Nej,
i Kalmar.
Nej, Riksäpplet.
Ja, Riksäpplet. Kronan var väl i Kalmar det.
Och det namnet fick också restaurangen på Fredrika Bremer högskolan.
Ska de slåss där?
Det var nog av nostalgiska skäl.
Alltså, ja. Och inte nog med det. För 1930-talet så börjar man ju också då fundera på försvarsbaserna. Det låg ju i Stockholm, och då börjar man utreda var man skulle kunna bygga den här nya örlogsbas någonstans. Då hade man ju ett antal olika alternativ. Man hade ju då Margaretelund upp i Uppland, och man hade Ormingelandet då, och man hade Bogesund, och man pratade om Lidingö, och sen Erstavik i Tyresö. Och här var massa genomgångar och förslag vad man skulle bygga den nya örlogsbasen under 30-talet då. Till slut så kom man ju enhälligt fram till att den skulle ligga i Erstaviken. Mm. Den skulle alltså, Stockholms örlogsbas, de skulle förflyttas från huvudstaden till Erstaviken. Och här fanns det ju då ritningar på exakt det. Där sträckte sig ifrån varvet, nu finns ju inte varvet kvar, men du vet väl alla var varvet låg
vid
Tyresö strand. Och ända in till Erstaviks slott skulle den här försvarsanläggningen, med massor av byggnader och sånt, det finns utritat ordentligt på karta. Sen finns det en bok, eller en häfte om man ska kalla det så, på 90 sidor som tar upp hur den här förlängningen och allt och hur den skulle vara utformad. Så att det är ordentliga utredningar om då. Som tur var så kom den ju aldrig till stånd där inne, utan sen blev det ju då Muskö-basen. Och det var ju för att andra världskriget kom in i bilden, och då blev det ju inte att det byggdes någonting. utav den där.
Erstavik, var Petersen som inte godkände det då? Eller?
Jo då, Petersen godkände det säkert. Ja. Han var ju en militär. Man motiverade också det här med att...
Det låg så långt in, va?
Ja, men vad har jag någonting här om... Att arbetena vid basen som till stor del vill lämpa sig för bekämpande av arbetslösheten.
Aha.
Måtte få utnyttjas för detta ändamål i den utsträckning som ske kan utan att örlogsbasen förflytten därigenom fördröjes. Så att det var man ur arbetsmarknadsmässiga skäl också man skulle bygga om det här.
Men det blev Muskö
istället. Det blev Muskö. Alla de här värnena och skyttegrejerna har kommit till för sent. Man ser ju att de korvlinjen, när den kom till så var den redan ut ur bilden. När Muskö kom till så var det redan alla värv ut på Landsort och, eller Öja som det heter och så vidare. Alla de här värnen i bergerna, när man gjorde dem efter andra världskriget. Ja, sen är det föråldrat. Så att man lägger steget efter hela tiden. För utvecklingen går fortare i krigsavseenden. Alla de här krigerna och allting sånt här. Det kostade pengar. 1719 så kom det till en massa skatter. Så som det står. Vi förrättar om det årliga för bevillnings, medicinal, fonds och bröllops. Gärdstaxeringarna för Tyresö så skulle dessa ske landskansliet i Stockholm. Och alla de här skatterna kom till 1719 efter då ryssarna härjat här. Och de fanns kvar ända till 1809. Så att det här med att hitta på skatter, det har svenskarna alltid lyckats med. Sen fanns ju då de här vanliga skatterna dessutom ju. Utan det var de här extraordinära skatterna som avskaffades då i början på 1800-talet. De här andra då, det var ju taxeringsnämnder och sånt. Och de samlades ju en gång om året. Och taxeringsnämnder hade vi ju kvar ända in på 1960-talet. Innan de taxeringsnämnderna avskaffades och det lades upp på annat system. De samlades då för Tyresö och Dalarö. Tyresö socken och Dalarö kapellförsamling. De sammanträdde då vid Uddbykvarna de flesta gångerna. Ibland också i sockenstugan. Uddbykvarna, det vet ju alla. Men var låg sockenstugan? Jo, det var översta rummet på fattighuset. Det var sockenstugan. Och översta rummet där höll man också då kommunalstämmor och sånt. Det var alltså en större sal i fattigstugan. Och fattigstugan, den låg precis vid parkeringen till slottet, den här lilla parkeringen som är framför slottet där.
Var det Karolinahemmet?
Ja, Karolina. Nej, det här är för, fattigstugan fanns före Karolinahemmet.
Ja, men det Karolinahemmet låg där också.
Nej.
Nej, inte det heller.
Nej, inte det heller. Karolinahemmet låg nere vid den andra parkeringen som kyrkan har i stort sett på bergknallen där.
Mm.
Medans fattighuset låg på vägen upp till slottet som, och det revs ju på grund av att markisen tyckte inte om att ha fattighjonen gående där när han fick storfrämmande av andra herrar från Sverige och utlandet.
Mm.
Och då rev han ju det och byggde ett nytt. Och sen var det ett jävla dåligt skick så fattigstugan också, sägs det ju. Men de här skatterna, alltså, då höll de till och bestämde det i Uddbykvarna och i sockenstugan. Men skatter, alltså, om man tittar på en förordning från 1770-talet, skulle alla skatteskyldiga torpar oavsett ålder samt deras fruar, men även änkor som brukade gårdar och skatteskyldiga torp, befrias från skatt. Om det fanns 4 mantalsskrivna barn som bodde hemma. Så där fick de det var barnbidrag. Då slapp de betala skatt. Och det fanns väl lite, det finns mer pratat om det här med ryttar och soldater och allt möjligt annat också som kommer in i bilden där. Men ingen fick komma undan hela skatten. Utan vissa skatter, alltså, det behövdes ju för rikets behov och så att Man kom inte helt undan, utan det var vissa skatter. De här extraordinära som inträdde 1719, de avskaffade man i början på 1800-talet. Men det fanns andra skatter fortfarande kvar som hade funnits tidigare och som fanns kvar. Och det fanns de ordinarie skatterna som alla skulle betala. Så att man var lika påhittig då som man är idag. Och enligt en kungörelse från 1800-talet så skulle mjönarna, som har kvarnar som drivs med vattenkraft och är i drift året om, och betala en avgift på 2 riksdaler för varje par stenar. Åva kvarn, de hade ju 3 par stenar. Och Udby kvarnar hade ju 10 par stenar för att sedan bli uppdökas till 24 par stenar på mitten av 1800-talet. Så att de fick stora skatter på det sättet. Men även väderkvarnar skulle betala en viss avgift för sina malstenar.
Det var mjölnarna som fick betala avgift.
Du vet att sedan var det ju alla som hade vissa fönster betalade ju skatt på storleken på dem.
Så är det i Paris fortfarande, tror jag.
Och ägarna till större pappersbruken i Tidrus hörde ju till dem. De fick betala 6 riksdaler i skatt då. Man tog ut skatter på olika sätt och på olika grejer.
Mm.
Förmodligen så betalade ju även sågaren och de här också skatter.
En typ av inkomstskatt?
Ja. Ja, var skatt på företagare. Företagsskatt. Ja, det var väl lite, kan man väl säga, om det militära det här och om de skatter som kom på grund av de krigerna vi hade.
Det här var det 20:e programmet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson. Och det handlar om krigsmakten och skatter. I nästa program ska vi tala om vad kvinnorna sysslade med. Gunnela Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Vi skiftar mellan liv.